jag heter Rickard och jag är alkoholist och narkoman.
Hej Rickard!
Ja, nu vart jag nervös. Jag har ju försökt att hålla mig kall sista veckorna. I början när vi fick reda på att jag skulle ta läs, men sen så bestämde mig, skitsamma. Min life story och det jag har att berätta, det är liksom, egentligen så är det inga konstigheter för mig. För jag har ju faktiskt varit med om det här. Och jag håller inte på och finslipar någonstans för att jag ska försöka låta ballare eller grymmare eller snällare än vad jag faktiskt var. Utan det här är sanningen om mig och några i min omgivning som har råkat ut för mig helt enkelt. Jag föddes här i Stockholm, Södersjukhuset, 1975, 32 år sedan. Jag är uppväxt hos en mamma. Min mamma och pappa skilde sig väldigt tidigt. Jag var bara något år gammal. Och de skilde sig på grund av min mammas alkoholmissbruk och amfetaminmissbruk. Min pappa var medberoende. Och de var tillsammans för att han skulle rädda henne. Hon var tidigt hemlös här i Stockholm redan vid 12 års ålder. Och på den här tiden så hade inte pappan så mycket att säga till om, utan morsan fick ta hand om mig och jag var yngst och farsan fick ta hand om syrran. Och vi hamnade ute i Hallunda som var ett sånt här miljonprojektsprogram på den tiden, och det var mycket misär där ute helt enkelt. Mycket bråk, mycket droger, alkohol. Och jag... Mina första minnen är ju alkoholrelaterade. Ett av mina första minnen är att jag är i en lägenhet där min mammas man blir mördad. Och hur det är blod ner i trappen. Och jag är ju jättenyfiken som barn när jag springer omkring där och halkar i blodet i trappen. Så att de får hjälpa mig ner. Min mamma har varit änka 2 gånger. Jag berättar det här för att ni ska förstå hur dysfunktionell min uppväxt var. Jag lärde mig väldigt tidigt att ta mig förbi i systemet. Jag är ju uppväxt med socialen. Mina första minnen är på socialkontoret i Hallunda också, som min mamma går på SOS. Och hur vi får bete oss annorlunda när vi kommer upp dit. Utan då sätter hon på mig hela kläder. Det blir ett annat tugg. Hon är inte riktigt lika full och hon är verbal och trevlig för att få loss de här pengarna där uppe. Då. Och det där lär jag mig väldigt snabbt, liksom, att om man ska få ut någonting, då är man trevlig och snäll. Och sen så fort man fått det man vill, ja, då kan man bete sig som man egentligen är. Och några av mina första minnen också var att min mamma inte kom och plocka upp mig på dagis. Och det blir sent, det blir mörkt ute. Och dagispersonalen släpper inte hem mig. Och jag tycker att det här är jättekonstigt. Jag bor ju jättenära, bara kanske 500 meter därifrån. Jag borde kunna gå hem själv. Jag till och med har ju sovit ute på våran gård under nätterna, liksom, när inte jag kommer in i porten. Liksom. Och, men hon vägrar släppa ifrån mig. Och jag tjatar, men till slut så börjar hon följa med mig, och jag säger redan efter en bit, men där inne på gården, där bor jag, nu kan jag springa själv. Nej, hon skulle följa med. När vi var vid porten så sa jag samma sak, men nu är vi hemma, nu kan jag springa upp. Nej, följde med mig upp i dörren, och där försöker jag ännu en gång en ansträngning att få henne att inte följa med in. Jag vet hur det ser ut här inne, alltså, i min mammas lägenhet. Det är ju en kvart liksom, och det sitter folk och är påtända och fulla och utslagna, och det är mörkt och det är skitigt. Och jag springer in, för hon vägrar. Hon ska följa med. Jag springer in. Vart är mamma liksom? Vad fan, hon sitter hos polisen, säger en snubbe. Och hon följer med in och hon tar mig härifrån på en gång då. Hon vill inte att jag ska vara kvar där, eftersom min mamma hos polisen. Och tar med mig hem till henne, där det är, alltså, det är ljust. Det är värme, det är kärlek, det finns mat. Där trivs inte jag. Det blir obehagligt för mig. Jag är van vid det dysfunktionella. Det är ett av de absolut tidigaste minnen jag har faktiskt. Och sen så kommer jag ihåg när jag tände på ett hus och Och det var det som var det sista där då, så att de skickade, de gömde mig hemma hos min morfar för att socialen skulle skicka mig till barnhem. Och hos min morfar, de lyckades övertala så att jag kom till en fosterfamilj i Tullinge. Jag var deras tredje barn. Och jag fick vara den lilla askungen i den familjen helt enkelt. De mobbade mig, de utnyttjade mig och de var elaka och taskiga mot mig. Och det här allt nu börjar min själsliga åkomma, varför jag kände mig så utanför, utsatt, liten, ful, misslyckad. Det här matades under mig under alla år. Då. Fick aldrig vara med på någonting. De andra barnen fick... Så jag kommer ihåg väldigt tydligt en julafton. Alla barn sitter med stora högar med julklappar och jag får 1% liksom. Och det var... Ja, det är en grej som... Bland många. Men liksom, så att ni förstår vad jag menar. Så när jag... Och min pappa existerar inte under den här tiden. Min mamma är... Ja, hon är ute och super helt enkelt. Och hon skickar en massa brev där hon ska komma. Och hon ger förhoppningar. Hon ska rädda mig ur min situation. Men hon dyker aldrig upp. Och jag kommer också ihåg att jag springer omkring med de här breven. Och visar för de andra barnen i området. Att jag faktiskt har en mamma. Att den där familjen är inte min. Utan min mamma ska komma och hämta. Och nej, hon kom ju aldrig. Jag kommer till det sen, för jag har varit precis likadan själv. Jag träffade min pappa en gång under hela den här tiden, från 5-årsåldern upp till 14-årsåldern. Vi åkte och kollade på en bio. Kommer ihåg bara några sekvenser. Och sen träffade jag honom första gången när jag är 14. Och då bestämmer vi ganska snabbt att jag ska flytta dit. Jag börjar ett nytt plugg och jag vet att nu är det läge att börja ett helt nytt liv för mig. Då. Ingen vet vem jag är och så vidare. Då. Så vi åker och köper ballakläder. Jag har aldrig haft ballakläder förut. Jag lägger till attityder och jag får helt fria tyglar. Och ja, det går ju. Inget bra, jag har haft massor av regler innan och stopp sådär. Så jag spårar ur på en gång när inte jag får några som helst bromsklossar runt omkring mig. Och jag kliver på haschet väldigt tidigt där. Och jag har ju den här själsliga åkomman från min barndom då, så att jag hittar hem där på en gång. Jag hade ju letat ut de här människorna i skolan. Kom ju i sjunde klass då, som jag tyckte var balla, som jag ville vara med och sådär. Och de rökte hasch. Så när jag klev in där och försökte vara manga, så jag hade gjort allt det här innan då. På mitt förra ställe där jag kom ifrån, påstod jag. Så jag fick ju vara med där och då började jag röka och då började jag trivas för första gången någonsin i mitt liv i mig själv. Med alkohol och hasch. Så jag vägrade sluta med det. Jag hade funnit meningen och jag proklamerade för hasch i många, många, många år. Med kepsar, skor, t-shirts, you name it. Liksom. Jag hade allting med hampaplantor som fanns. Och jag har ju varit ganska verbal i mitt liv. Så att jag lyckades få många stackar att börja röka braj. Alltså. Som det gick illa för sen. Men ja, så var det. Jag ballade ur så snabbt så att min farsa och hans fru orkade inte med mig. Det tog ett år. Sen så hade jag bränt alla mina skepp där. De pallade inte med mig. Så att de bestämde sig en natt för att jag skulle åka ner till min mamma som fortfarande var aktiv alkoholist. Min avskedspresent till dem var att jag slog sönder det lilla huset jag bodde i. Och sen skrev jag med stora bokstäver med en sprayburk över hela deras villa. Hora, skrev jag. Jag har inte vetat det här själv. Jag har förträngt det. Jag kommer inte ihåg det där. Jag har fått reda på sen senare. Jag kommer ihåg det sen när de berättade om det. Och sen ner till min morsa. Och ner till ett nytt gäng då. Och det är samma sak där. Men här drar min kriminalitet igång också. Jag är i 15-årsåldern. Och mycket hasch, alkohol. Jag tar varenda tillfälle. att stjäla folköl och försöka få någon att köpa ut, sno cigaretter och småbrott för att få tag på alkohol och hasch. Och jag drogade mig varenda dag. Från 15-årsåldern så har jag drogat mig varenda dag upp till 31 år. Jag lyckades hålla mig drogfri 10 dagar på en behandling och 27 dagar i häktet under 17. Det var så illa så att vi skulle göra en sån här kriminell resa ner till Danmark. Och det skulle gå så jävla bra i våra planer. Vi skulle sno där, fixa där och vi skulle vara så jävla täta. Och vi skulle ner och hämta en massa hash och skulle vi åka hem och så skulle vi sälja det. Så skulle vi bli rika och så skulle vi fortsätta hålla på sådär då. Vi kom en bussresa till Värnamo. Sen skulle vi klippa vår första snubbe vid en bankomat. Vi slår ner honom och han är full sådär. Och det är ett lätt byte. Och polisen kom ju omedelbums. Och två torskar, jag och en polare, klarar oss. Vi tar oss tillbaks till Eksjö. Hinner inte ens gå upp på morgonen när polisen haffar mig liksom. Då visar det sig att den här människan precis har kommit ut från akuten med pungbråck. Så vi slog oss. Han höll på att dö liksom, han låg på intensiv. Och det slutade med att jag hamnade. Jag hade ju massor av smådomar och sådär då. Så då hamnade jag på ungdomsvårdsanstalt. 15, strax innan jag fyllde 16. Och där lärde jag mig. Där har ni hört förut. Där lärde jag mig allt jag inte hade lärt mig innan. Snå bilar, hur man skulle bryta. Hur man fixade vissa lås. Och hur man blandade ut en massa olika droger och sånt där. Och där fick jag även min första kran. Han jobbade där. Och han kom in och lämnade hasch till mig som jag sålde på stället. Och då fick jag vara kung på det här stället också. Jag har alltid tagit mig fram med hjälp av pengar, hot och våld. Och det gjorde jag även på det här stället. Han var rädd för mig. Han som gav mig haschet. Han bodde i den här lilla hålan Finspång. Och han var så korkad så han visade oss en gång när vi åkte förbi där vart han bodde. Ja, det hade jag på honom. Så jag sa det, jag klipper ditt hem och jag klipper dig liksom om du inte börjar göra som jag vill. Och då gjorde han det. Jag har inte gått till honom, det är därför jag hade lite känsligt. Jag var väldigt elak mot honom. Jag var där i ett års tid. Där träffade jag min första kärlek också. Eller min första besatthet rättare sagt. Och där var första gången jag funderade någonsin på att ta mitt liv också på fullast allvar. För att jag mådde så jävla dåligt när hon lämnade mig. Och det här är ett genomgående mönster känner jag blir heroinist. Just den känslan att bli övergiven. Av någonting man älskar eller är besatt av. Men jag gör mitt år där. Jag kommer till en fosterfamilj i Motala. Och där börjar jag injicera amfetamin. För första gången. Jag tar amfetamin en gång. Sen så vet jag, alla säger ju, det finns ju bara ett sätt att ta på. Och en spruta liksom. Varför hålla på? Jag har aldrig varit den där som håller på och mixar. Nej, är det bättre? Ja, men då tar jag det bästa. Det är klart jag gör det. Så då gjorde jag det. Och jag gick med mig väldigt fort. Det var någon som pratade häromdagen om att ta droger. Och på det sättet som han tog jag också. Det fanns ingenting att dutta utan jag tog så mycket som möjligt gick. Liksom. Och sen så drog jag i med det och sen slog det till liksom. Och det tog inte speciellt lång tid innan jag hade gjort bort mig i hela. Jag bodde i Linköping, jag flyttade till Linköping, gick i skolan där. Och det tog inte speciellt lång tid innan varenda polis visste vem jag var. Och de tog mig gång på gång på gång på gång. Men jag var ganska smidig för jag var duktig på att sätta upp fasader. Och ljuga. Mina lögner var ju helt otroliga ofta. Det gick inte att och tro att det är sant helt enkelt. Men om de inte har några bevis kan de inte göra så mycket. Liksom, ja, men sån grej som... Ja, men Rickard, du satt ju faktiskt i den här stulna bilen på förarsidan och du hade en skruvmejsel eller fickan. Nej, men jag höll på att skruva upp en kökslåda liksom. Och sen så kom det en polare och plockade upp mig och så bara drog han. Och så skulle jag bara hoppa över och kolla liksom på golvet för att jag hade tappat någonting. Där. Och jag trodde på den här lögnen. Så, eller jag visste att den borde gå hem liksom. För det kunde ju ha varit så. Och om de satte dit mig för det där sen, som de självklart gjorde... Så var jag så jävla förbannad liksom. Vilka jävla idioter liksom. För då hade jag fått det till någon sanning liksom, att det var ju så på det sättet. Jag lärde mig väldigt tidigt som femåring att fixa pengar på eget håll. För morsan fick ju aldrig några pengar då. Utan jag lärde mig snatta, sno, fixa mina egna stålar och hålla mig vän med vissa människor. Och på det sättet så klarade jag mig också bland pundarna. Utan det var ju faktiskt jag som satt och sålde och jag hämtade och lämnade ut ganska mycket amfetamin. Och det slutade med att det här gänget som jag fick amfetaminet av, ja, de tröttnade på mig helt enkelt. Och jag försökte skjuta en av dem. Och när jag visst förstod på fullaste allvar att nu är de ute efter att ta mitt liv, då var jag så jävla rädd. Så att jag gjorde precis tvärtom. För att visa att jag inte egentligen var rädd, så gjorde jag allting för att visa att jag inte brydde mig om de skulle ta mitt liv eller inte. Där började jag satt och lekte rysk roulette med pistol. För att de var ute efter mig. Att de skulle få reda på att jag inte brydde mig om de skulle ta mitt liv liksom. Så att det skulle bli ointressant. Jag gjorde alla möjliga sjuka grejer. Två av mina bättre vänner, jag var psykotisk i stort sett hela tiden, kidnappade jag i 2 dygn. Lät dem stå nakna på mitt vardagsrumsgolv. Samtidigt så kunde jag se, de stod helt nakna, och kunde jag se hur de höll på och dealade bakom ryggarna på dem. Jag satt med ett avsågat hagelgevär riktat mot dem hela tiden. Och det är ett under att jag inte sköt någon av dem. Jag var så jävla rädd. En av killarna hade en penna, precis som den här. Och jag hade fått för mig mitt huvud att de skulle klippa mig. Att det var en pennpistol. Och när jag skruvade isär den där pennan så såg jag på fullast allvar att det var en pennpistol. Det var ju inte det. Men jag såg det. De fick sitta där i 2 dagar. Jag huggt mig igenom fläktarna till min granne. Fläktsystemet till min granne. Jag har ringt till polisen och sagt att de dockar tjack under mitt badkar. Jag har... Det tar inte stopp vad jag gjorde under amfetaminmissbruk. Och det gick så långt att ingen vågade vara med mig. Jag passade inte in någonstans. Jag passade inte in bland de vanliga människorna. Jag passade inte in bland kundarna heller. Folk var livrädda för mig. I början så ville jag att folk skulle vara rädda för mig. För att de skulle betala tillbaka pengarna som de var skyldiga mig. För att jag skulle få respekt. När folk sa till mig... Fan vad du är opolitlig, Rickard. Man vet inte vart man har dig. Ja, man vet inte vart man har mig. Det tyckte jag var bra. Alltså jag vill inte vara så idag. Jag vill att folk ska kunna lita på mig. De var livrädda för mig. Jag vill inte att folk ska vara rädda för mig idag. Jag vill att folk ska tycka att jag är snäll och vänlig och kärleksfull. Det slutade med att jag var så trasig. Så att jag förstod någonstans att det är amfetaminets fel varför det går så jävla åt helvete. Så jag bestämde mig för att nu slutar jag. Nu lägger jag av. Nu blir det ingen mer amfetamin. Och jag har precis kommit ut från häktet i de här 27 dagarna. Och jag går hem. Jag har tjack hemma. Jag häller ut det i toaletten. Och stämmer ingenting mer liksom. 2 timmar senare. Kanske 1,5. Så sitter jag och börjar gräva med armen igen. Samtidigt som jag tänker, fan, när jag håller på med det här kommer att gå åt helvete. Och ändå så gjorde jag det. Det här mönstret återupprepar sig gång på gång på gång. Jag har hällt ut sprit. Jag har hällt ut droger. Jag har suttit ett par timmar senare med tårarna rinnande ner på ansiktet och sagt det. Jag ska ju inte. Och ändå så gjorde jag det. Jag hade ingen chans mot amfetaminet att sluta. Och ändå så de här gångerna så var jag inte ens abstinens liksom. Utan det var bara min mentala besatthet. Jag visste inget annat sätt att bete mig på. Det slutar med att min lägenhet brinner upp. Jag får ett år på kåken. Jag sitter det året. Och det börjar med, inte ens på jag sitter på en öppen anstalt, Skänninge. Och det börjar på en gång när jag kom in. Jag har ju grejer med mig in såklart. Jag ställer in mig frivilligt eftersom jag inte har något hemma som min lägenhet har brunnit upp. Så jag börjar ju deala där inne på en gång och plitarna förstår ju vad jag håller på med. Och jag får knall, jag slåss. Och jag får knall runt omkring, pang, 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 inne på den här kåken 3-4 gånger innan de tröttnar. En av killarna i våran gemenskap satt med mig på kåken. Jag har inte hunnit gottgöra honom heller än. Han satte jag på en stol inne på vårat ben. Sen stod jag och gav honom lavetter, hårda, stenhårda. Och för att han skulle erkänna en sak som jag hade fått för mig att han hade gjort. Han hade snott min sprit och mitt hasch i en blomlåda. Jag plågade, jag torterade honom helt enkelt. Tills han var helt utslagen och tårarna rann på ansiktet på honom. Och han fick gå in på sjukstugan och skriva ut sig därifrån. Jag tyckte inte ens det var något konstigt. Jag var en elak jävel när jag var aktiv. Så det. Ja. Det tog inte så lång tid. Jag tror jag fixade 3 veckor på den här öppna anstalten. Innan de skickade iväg mig på Norrköpingshäktet. De visste inte vad fan de skulle göra av mig. Vart jag än kom på den här kåken så var det kaos liksom. Och till slut så hamnade jag på Hällby. Knallkåken nummer 1. Kanske inte nummer 1 men en av dem i alla fall. Och här sitter det lite tuffare killar. Och jag är inte så jävla tuff innerst inne när jag är för mig själv. Men så fort jag skulle fejsa massa människor så drog jag alltid på mig en fasad som jag lärt mig från när jag var barn. Jag ville ju ha knark, jag ville ha pengar, jag ville ha respekt. Och på respekt fick jag genom rädsla. Så när jag sitter där uppe och tittar ut över Hällby, jag har inte suttit bakom murar innan, så tänker jag, hur fan har jag kommit hit? Alltså, jag av alla schyssta killar. Ja. Ja. Jag kollar den här gården, jag ser grabbarna gå runt. De här orangea Helle Hansen. Ja. Jag är så jävla rädd alltså. Så kommer pliten, hämtar mig och på en gång så fort jag kliver ut mitt första steg ut på gården där, iskall. Och så bara går jag. Kommer in på mitt ben och jag börjar slåss på en gång. Det är det första jag gör med en snubbe. Och det visar sig att den här killen är ju någonting av någon som har hand om grejer här på kåken också. Men vi blir bästa polare sen. Så helt plötsligt så sitter jag och har hand om en massa tjack där inne liksom. Och det, jag ville ju inte det. Men jag ville så jävla gärna att folk skulle tycka om mig helt enkelt. Och det slutade med att pengar kommer en dag i veckan. Jag får ge ut det här på krita. Och det är bara en jävla massa skulder som ska dras in. Så jag får dra igång där också. Och jag tar ju det här själv. Jag torskar på ett pissprov. Och så blir jag låst på en annan avdelning där då. Och de här killarna, de vill ju ha de här pengarna liksom. Så det börjar någon liten jakt där inne då. jag får skicka folk som skickar folk och jag blir låst ännu mer där inne då, då. Men på något sätt så lyckas jag fixa pengar utanför och får in det till kåken i alla fall, så jag får en lugn vistelse. Jag sitter 8 månader på låst på 4:an på helvete då, då. När jag kommer därifrån, då har inte jag sagt ett knyst ner i Linköping, utan jag har ringt till min syrra, jag flyttar hem till min syrra och jag börjar med att dricka alkohol. Jag ska inte ta någon mer amfetamin, jag ska inte ta någon ecstasy, jag ska inte ta något kokain och jag ska inte röka någon braj. Drogerna är finito liksom. Utan nu ska jag bara dricka alkohol någon gång ibland och börja plugga och bli duktig. Nu åter ett nytt ställe, ny kula. Ingen ska få reda på vem jag är eller vart jag har varit. Första kvällen, farsan kommer att hämta mig utanför murarna. Han kör mig till bolaget, lånar ut pengar till mig. Jag fixar de här grejerna hos övervakaren och hos de här prylarna man ska göra. Och... och direkt hem till syrran, börjar kröka, följer med hennes snubbe ut och han är en vanlig kille, en portföljskille, kostym, slips, en sån där som jag avskytt i hela mitt liv. Och vi sitter nere på lokala pizzerian, jag har varit fri ungefär 8-10 timmar. När vi ska gå därifrån så är det en snubbe som börjar störa sig. På honom då. Jag ska ha en brud i det här gänget. Det är så det ser ut. Jag har inte fått någon på ganska länge. Och han vågar inte gå på mig. Utan han går på Danne som han heter då, då. Och det slutar med att jag sparkar ner honom. Danne drar mig därifrån. Vi kommer 10-15 meter därifrån. Då vänder jag mig om och gör den här klassiska. För mig. Ta sats allt för jag springer 15 meter och sparkar honom i huvudet liksom. Du har varit loss i 8-10 timmar. Så duktig vart jag på av att sitta på kåken och ungdomsvårdsanstalt. Och jag sitter på PBU och spelar ingen roll. De har bara fått mig att bli mer och mer och mer arg och hatisk. Som tur var så ja, jag vet inte hur det gick med honom. Han dog inte i alla fall. Det var väl bra det i alla fall. Ja, därifrån och med det så vart ju Danne rädd för mig. Han hade inte träffat mig. Han hade träffat mig under en sekvens innan. Och jag skulle bo hemma hos dem. Ja. Jag kan inte dricka heller. Som folk, jag kan ju dricka. Så det slutar med att jag spyr ner allting den här natten då. För jag dricker ju allt jag kommer åt där hemma. Hos dem. De flyttar till ett större hus, trevåningshus. De bodde i lägenhet innan. Jag får bo i den här, i deras källare. Och här börjar mitt drickande. Jag dricker under ett års tid. Jag förstår inte hur jag klarar mig genom de här studierna på Komvux. Men jag gör ju det här för att jag vill inte ha med soss att göra. Och jag vill ha pengar samtidigt som syrran inte gnäller på mig och massa sånt här och jag kan betala för mig. Jag är full precis varenda dag. Tills jag kommer på den briljanta idén en dag när jag står full på baksidan på deras hus att jag åker till Plattan och köper lite braj. Jag träffar några polare där från yngre år. Jag är runt 21-22 nu. Och så jag köper ju varor. Istället, de övertalar mig och jag ska inte vara sämre än dem liksom. Jag börjar med heroin där. Jag hade tagit heroin första gången redan när jag var 15. Jag har tagit heroin under flera omgångar under de här åren. Och även dealat lite med heroin som vi åkte och hämtade i Göteborg. Men det tog alltid slut nere i Linköping. Det fanns ett tag och sen tog det slut. Det fanns ett tag och sen tog det slut. Jag varit aldrig fysiskt beroende. Jag höll på med heroinet och latchade med det i något år så där. Och jag var 25 var jag som fel. 25-årsåldern, min 25-årsdag, min födelsedag, det är det sista någorlunda normala som jag har i mitt liv. Efter jag kommit ut från kåken i alla fall. Då har jag heroin hemma, jag har ecstasy hemma, jag har amfetamin hemma, jag har hasch hemma, massor av alkohol. Och den här festen, den spårar ju totalt. Sen börjar mitt heroinmissbruk. För första gången i mitt liv så börjar bitarna falla på plats i mitt liv. När jag tog heroinet så var det inte som amfetaminet, att allting bara spårade ur. Jag fick inte ihop någonting på amfetaminet. På heroinet så fick jag ihop allting. Det kostade inte mycket pengar i början. Jag hade en tjej. Hon var gravid. Skaffade hus. Skaffade bil. Hade två jobb. Allting lirade liksom. Tills jag tyckte att en dag, nej fan, det här är inte så jävla bra. Alltså, det här kostade en massa pengar. Och jag mår ju precis som alla andra. Jag var ju på jobbet sådär. Så då tänkte jag, ja men jag lägger av. Ja, lycka till. Jag var totalt fast i heroinet. Jag var så abstinent. Så att jag valde där att, jag tänder av imorgon. Så jag tände på den dagen också. Och sen så håller jag alltså i stort sett 8 år på med att försöka tända av från det här heroinet. Det slutar i alla fall med att Rasmus, min son, föds. Jag försöker under ett par års tid att tända av själv. Det går inte. Och under den här tiden så ringer jag till SOS och de vill inte hjälpa mig. De enda som kan hjälpa mig är Narconon, men de vill ha en jävla massa pengar som jag inte har på ett bräde. Och Rasmus föds. Han är 5 idag. Och jag ringer till SOS än en gång. Och säger det. Jag måste ha hjälp. Och jag... De säger nej helt enkelt. Precis när vi ska lägga på. Då skriker Rasmus i bakgrunden. Och säger, vad är det där för någonting? Ja, det är min son. Hur gammal är han? Han var någon vecka, 10 dagar. Så där. Det tog 2 dagar. Och sen så låg jag på en avgiftning. Dit upp så kom en annan gemenskap med pamfletter, och då läste jag första steget. Jag kände att jag var maktlös inför droget, att jag hade förlorat kontrollen över mitt liv, och det var ingen snack om saken. Det var bara konstaterande om mitt problem, så var det. Jag höll ut där i ett par veckor, samma dag som jag kom ut därifrån, det var min födelsedag. 27 tror jag. Så söp jag mig skitfull. Förfull. 2 dagar efter det så kom jag in på min första öppenvårdsbehandling. Och sällan har vi sett en människa misslyckas som utan förbehåll. Jag hade tusentals förbehåll. Hur många som helst. Jag vägrade lägga av med alkoholen. Jag ljög för dem och sa att jag inte skulle dricka under tiden jag var där. Men det gjorde jag ju varje dag också. Mitt problem var heroinet. Heroinet var det som hade skällt mig till slut, tyckte jag. Så att jag bestämde mig för att sluta med heroin. Men jag fortsatte dricka. Och jag skulle även röka brass om det var någon bra reggae-konsert, hade jag kommit fram till. Och om det var någon riktigt festligt tillfälle så kunde man ju ta kokain också. För kokain var ju liksom det fina folkets drog. Liksom. Och ja, det gick åt helvete. Jag blir utskriven därifrån och det går ett par veckor och sen så är jag full på Stockholm 150 år och sen går jag till Plattan. Jag tar en fix och det går väl bra. Sen åker vi ut till Ljusdal för att jag ska handla mer. Och där tar jag min första riktiga överdos. Det finns någonting som hände mig på den här första behandlingen som jag inte riktigt kan lägga ord på. Men jag kunde inte knarka som folk efteråt. var någonting som var utöver det vanliga som jag var tvungen att fly från hela tiden. Jag tog överdos på överdos på överdos på överdos. Hela tiden fick folk blåsa i mig. Och det kom ambulanser och de slog in min narkante. Och de fick skriva in mig på lagens psykiatrisk tvångsvård med vakter som stod runt mig. Det var, fanns ingen hejd när jag väl hade varit inne på behandlingen första gången. Min flickvän kastar ut mig. Och jag blir bostadslös. Då bestämmer jag mig för att jag ska ta en behandling bara för att få ett boende. För genom SOS kan man få ett boende. Om man erkänner att man är narkoman. Och det gjorde jag ju. Så jag kommer på lönnen. Och jag bor där bara ett par veckor. Sen tar jag en överdos där uppe också. Jag åker ut därifrån. Det är ett par dagar innan julafton. Och det blir så destruktivt där dagen innan julafton, två dagar innan julafton. Så jag tar överdos nere på plattan. De kör mig till Sankt Göran. Slår igång mig där, jag springer ut därifrån. Tar en överdos på deras parkering. De kör mig till Huddinge sjukhus. Sätter igång mig där. Jag springer därifrån. Sätter mig på en toalett och tar en överdos till. De väcker mig, springer därifrån, kommer ner till Flemingsbergs station, skapar på nästa tåg. Då har de skickat in en LPT, lagen psykiatrisk tvångsvård på mig uppifrån, där uppifrån, från Huddinge sjukhus. Precis när jag ska kliva på tåget, när det kommer inrullande, kommer polisen och tar mig, sätter mig i polisbilen. Då går narkantet ur mig, så jag får en överdos i polisbilen. Låser de in mig där, med två väktare. För de slår med narkante hela tiden. För att inte heroinet ska ta över handen. Då. Dagen efter så sitter jag på M48. Jag har en vakt som går runt mig där inne. Och jag går och laddar en halv dag för att gå in till den här överläkaren. För det är julafton dagen efter. Jag ska hem till min syrra. Jag har ju permis ifrån den. De har inte fått reda på det här än, tror jag. Och... Så jag går in flera gånger in till spegeln, gör min gamla vanliga manöver, fixar till mig, kammar håret, rakar mig, kollar mig i spegeln, nu tar vi dem Rickard, och så ut liksom. Och går in till honom till slut, har allting, om jag säger så, så säger han så, då säger jag så, så säger jag så, för då tror han att jag ska säga så. Ja, jag hade allting fixat och klart, ingen snack om saken, jag kommer komma härifrån, de måste ta bort det här LPT-et på mig. Jag hinner knappt öppna munnen innan han säger lägg av bara. Så bara han börjar lägga av. Så säger han, kommer du ihåg att vi pratade igår? Och jag skulle ju självklart säga ja. Men han ser ju på mitt ansikte, för mitt pokerface var inte tydligen så bra. Så han bara, här. Han bara, det är helt otroligt att du står här. Jag bara, ja. Ja, vet du hur vi hittar dig? Nej. Du har tagit överdos, ramlat bakåt, lagt mig på en larmknapp som är ett par centimeter ovanför golvet på badrummet. Då tänkte jag så här, jag vill inte ens argumentera längre, jag har varit helt mållös. Jag tänkte, gode gud, du finns liksom. Det här är helt otroligt, nu är det slutknarkat. Jag ska aldrig mer ta det här håret. Behandlingen satt ju fortfarande och gnagde mig någonstans där inne, att det fanns en möjlighet att även jag kunde faktiskt bli drogfri. Dagen efter så släpper de ut mig på julafton. Jag åker direkt till plattan, köper två kabbar. Direkt. Inte ens en omväg liksom. Direkt till tåget, åker till min morsa, super med min morsa, spöar min morsa. Efter att hon har hittat mig, jag har inte tagit överdos, jag har tagit för mycket. Så jag slocknar uppe i hennes badrum. Hon hittar min nitåkärna kabbarna, häller ut det. Ja, då får hon stryk. Polisen kommer, de tar mig, jag vaknar i häktet i Växjö dagen efter. Det här är ingenting konstigt i mitt liv. Det här är helt normalt. Så här har det sett ut hela tiden. I 30 års tid. Som jag kan komma ihåg så är det här ett mönster liksom. Polisen misshandlar, död, knark, alkohol. fängelsen och häkten. Utan det var ju bara så jävla synd om mig. Det var ju den där jävla puckade hora till morsan som jag hade, som hade hällt ut mina droger som jag behövde för att inte bli abstinens. Hon fattar ju inte. Och det är hennes fel att jag faktiskt hade blivit den jag hade blivit. Jag har skyllt alltid allting i mitt missbruk på min omgivning. Framförallt att jag hade blivit narkoman. Jag skyller på min barndom, jag skyller på gener, jag skyller på min fosterfamilj, jag skyller på precis allting. Idag så förstår jag att den enda anledningen att jag sitter och knuffar i mig knark och dricker, det är för att jag är alkoholist och narkoman. Jag tänker inte så när jag ska sitta och slå i mig. Fan vad det är synd om mig, och min morsa är så dum. Nej. Min själsliga åkomma härrör från att jag mådde jävligt dåligt under min uppväxt. Att jag kanske inte hade min familj runt omkring mig. Men att jag är narkoman 15 år senare, det är helt och hållet en produkt av att jag har slagit i mig en jävla massa droger. Och allting som har hänt runt omkring det då. Ja. Jag var totalt hopplös. Jag kommer från min morsa efter det här. Det blir ju rättegång och massa det här. Och jag lyckas ju få min morsa att tycka synd om mig. Så att hon tar tillbaka sin anmälan. Men hon, det blir rättegång ändå. Men jag lyckas i alla fall att klara mig från det. Jag håller på i ett par års tid till och drogar. När jag kommer hem ifrån den här vistelsen i Växjö så går jag direkt upp till min sos. För jag vet att de har fått reda på det här. Jag har blivit utsparkad ifrån lönnen. Och jag säger det till henne. Eller så här såg det ut. Jag visste någonstans att jag hade bränt alla mina skepp hos alla i min omgivning. Jag visste att alla hade nu satt mig på det stället där jag ansåg som hopplös. Och jag såg mig själv lova en massa saker runt omkring mig hela tiden till alla. Och absolut till mig själv också. Imorgon så lovar jag ska sluta imorgon. Och ändå så satt jag dagen efter och tog. För att jag pallade inte med det här lidandet i mig. Men det fanns en som hade hoppet kvar, trodde jag. Det var min socialsekreterare. Så när jag kommer upp och sen, och jag har kört den här igen. Liksom jag står nere på Norrmalmsås. Jag står framför spegeln. Jag vet, hela det där. Och jag kommer upp. Och kommer köra samma sak. Lägg av. Liksom, nej men lägg av Rickard liksom. Så jag säger så här, men snälla, du har alltså tagit de här 4 överdoserna dokumenterade där på loppet av ett par timmar. Och säger hon, så säger jag så här, men du Lolo måste ha varit med om det här massor av gånger som jag jobbar med heroinister. Då sa hon, under 20 år som jag har jobbat med heroinister så har jag aldrig varit med om något liknande. Pang, slog hon under benen från mig. Den enda som hade något litet hopp om mig hade inte jag längre. När jag var på min avgiftning så fanns det en kvinna där som var totalt utslagen. Inga tänder, håret stripigt, uteliggare. Hon är samma sos som mig, hon satt där utanför. Jag tänkte när jag gick in, jag är i alla fall inte som henne. Där var ett hopplöst fall i mina ögon. När jag gick ut därifrån och tittade på henne, då var jag värre än henne. Ja, vad gjorde jag då? Jag gick ut och fortsatte såklart. Det fanns ingenting. Jag kunde inte sluta. De ville inte ha in mig på några mer avgiftningar. Ja, jag fortsatte i ett par år till. Till slut så kom jag in på behandling igen. På Elvis ute i Tumba. Och då har det gått 3,5 år. Och jag kan inte, det spelar ingen roll alltså. Jag hade förlorat allting under de här 3,5 åren. Jag hade lyckats sitta på kåken igen. Jag hade tagit flera överdoser. Jag hade förlorat mitt barn, mina jobb, mina boenden, precis allting. Och ändå så kunde jag inte erkänna mig som alkoholist. Det gick inte. Idag kan jag se tillbaka och se hur jävla sjuk jag var och se det. Men då så var det helt självklart att jag kommer att kunna dricka igen. Jag var fast besluten att jag skulle dricka igen. Det tog mig 3 månader, sen var jag ute igen. Då hade jag med mig en kille från behandlingshemmet som dog i mitt kök. För 250 spänn. I min ficka. Han var inte ens här nyss. Så ser det ut runt omkring mig. Och jag tyckte att han var ett svin som dog hemma hos mig. Jag tyckte att de var jävligt sega att få liket utifrån mitt kök så att jag kunde ta mina droger. Det enda jag tänkte på, det var mig själv. Fan om de hittar grejerna som jag precis hade hunnit stasha under soffan. Ja, då blir det kåken för mig. Uff, vilken resa, abstinent där. Nej, nej, nej. Bort med, bort med, bort med. Ja, det var mina tankar om honom. Jag har arbetat mycket med det och snackat mycket med, om det här. Jag har gjort det här med både en präst och på behandling och med terapeuter och sådär. Så idag kan jag prata om det utan att bryta ihop i gråt. Men jag kunde inte det bara. Det var för smärtsamt att vara så elak, så självisk, så upptagen av bara mig själv. Jag var full av rädslor. Första gången min terapeut frågade mig om jag var rädd så sa jag inte rädd för någonting. Nästa gång, nästa grupp, så börjar vi ta enkla, lätta rädslor. Polisen, fängelse, slut på droger, slut på pengar och massa såna här grejer. Det fanns tre stora rädslor. Gud var en av dem. Att må så jävla dåligt under mitt missbruk, sluta och må dåligt där också, gjorde mig livrädd. Inte passa in någonstans. Min andra grej, det var ju om jag gör stegen också, så kanske det blir så att det snor min alkohol ifrån mig. Det gjorde mig också rätt. Jag ville ju ha alkohol. Min största rädsla var att min Gud, jag har alltid känt att jag haft en högre makt runt omkring mig hela tiden, men den var väldigt destruktiv. Jag såg min Gud som ett jag ser ett rum, man går in genom en dörr. Där står det en soffa, två stora kutiga ryggar ser man, sitter och tittar mot en bild i mörkt unket i rummet. På den bilden, en gammal TV, så springer jag omkring och gör en jävla massa dumheter. Och de älskar att sitta och titta på mig när jag gör alla de här grejerna. Jag var livrädd för att om jag slutar att inte roa dem på den här TV:n så kanske de stänger av. Och med andra ord så dör jag. Hela mitt liv var destruktivt. Jag ville. Hände ingenting runt omkring mig så såg jag till mig någonting. Hade jag ingenting att göra, det var ett litet tråd, då gick jag ut och snodde en bil. Alltså det kunde, klockan kunde helt plötsligt vara 2 på natten. Jag skulle inte göra någonting. Och sen helt plötsligt så stod jag med en jävla massa braj som skulle över från Köpenhamn till Malmö. Klockan 7 på morgonen. Och det var helt normalt liksom. Jag behöver inte säga vad fan jag hade brajet någonstans heller liksom. Mitt tillfrisknande började när jag väl kunde böja på min stora styva nacke och skaffa mig en sponsor. Jag hade letat efter en sponsor ganska länge bara för att man skulle ha en sponsor. Jag hade skaffat mig en sponsor också en gång i tiden som jag absolut inte gjorde som man sa, men de sa det på behandlingshem så jag gjorde det. Min sponsor skulle vara ett par år äldre än mig. Han skulle ha samma droger som mig, han skulle ha suttit på kåken. Han skulle i stort sett vara en kopia av mig, fast han skulle ha lyckats vara drogfri x antal år då. Det slutade med att jag hade en sponsor som var nästan 10 år yngre än mig, som inte hade någonting i liknelse med mitt liv. Vissa bitar. Men han hade gjort stegen. Han kunde visa mig i stora boken hur jag skulle gå tillväga för att hålla mig nykter och drogfri en dag i taget. Han visade mig sjukdomsbegreppet. Sjukdomsbegreppet, första steget, är bara ett konstaterande för mig att jag faktiskt inte var tokig. Som sa med tårar i ögonen, vad fan är det jag håller på med när jag satt och slog i mig det här? Jag är inte tokig. Det är ett konstaterande, bara Ja, schysst liksom. Andra steget är att jag skulle ta till mig den här kraften. Jag var tvungen att lägga ifrån mig min den här, de här två som satt och tittade på mig på den här TV-apparaten. Och börja tro på att den Gud som faktiskt bryr sig om mig. Och jag märkte ju att ett par dagar gick och jag hade inte gjort en enda dumhet. Och de hade inte stängt av TV:n. En av mina största rädslor. Det var ju, för fan, tänk att dö drogfri. Inte ha en drog i kroppen när man dör. Bara värdelöst. Ja. Tredje fick jag ta hela tiden. Det tar jag fortfarande idag. Lösningen i programmet består av tre delar. 12-stegsprocessen. Det är utprovandet av min självupptagenhet, självrannsakan och befriandet av mina brister. Och där börjar med tredje. Jag var tvungen att lägga ifrån mig själviskhet. Jag tyckte på fullaste allvar att jag var en ganska hygglig och reko kille när jag satt på plattan förra året i trappan. Jag var ett inslag i Klarabergsviaduktens bolag. Jag gick dit 11:00 så att jag inte skulle vara med grabbarna som gick dit 10:00, för jag var ju lite bättre. Satt i min trappa och tyckte att livet var ganska bra. Att jag hade en son som bodde några kilometer bort från mig som jag aldrig hälsade på, aldrig ringde, aldrig skickat kort. Ingenting. Jag brydde mig inte om någonting förutom mig och mina droger och mina pengar och min alkohol. Ändå tyckte jag att det var ganska bra liksom. Idag så ser jag ju att det var ju så jävla själviskt. Jag var tvungen att börja bry mig om andra människor. Fjärde var ju ett helvete. Jag hade ingen lust med det överhuvudtaget. Men jag började att skriva ett namn i taget. Och det kom många upp sen på åttonde på skadelistan. Men det var där allting började. En av bitarna i 12-stegsprocessen, lösningen. Självrannsakan. Se hela sanningen om mig. Att jag är inte den som var hetast hela tiden och hade de största påsarna, fetaste kontakten och pengar hela tiden. Utan sanningen om mig, det var att jag var en kidnappare. Att jag var självisk. Att jag hotade folk. Att det var en kille som dog hemma hos mig för små pengar. Va? Att jag har suttit nere på plattan och injicerat heroin med toalettstolsvatten. Det är sanningen om mig. Jag är inte glassen alla vill ha en het sommardag som jag trodde innan. Ja. Jag är precis tvärtom. När jag är aktiv. Jag var tvungen att göra en helomvändning. Total helomvändning också. Det var en kompis som sa till mig för en vecka sedan att du är så manipulativ. Jag bara, manipulativ? Det är väl ingenting positivt. Det vill inte jag vara. Ja. Nu är nog tiden slut, så jag stannar där. Tack.